is not dead, which can eternal lie. And with the strange aeons, even death may die. In his lair, Cthulhu waits dreaming.
Ia, ia, Cthulhu fatagan!
Ia, ia!
From Beyond.
Hej och välkomna till första avsnittet av From Beyonds podcast med mig, Alexander Kasper.
Och mig, David Larsson.
För er som har följt From Beyonds blogg är kanske David Larsson ett bekant namn.
Redaktör för tidningen och skriver väl ganska mycket om lite allt möjligt där.
Ja, och jag har varit läsare då. Men jag är minst lika intresserad av skräckfilm som David. Och vi kom fram till att en podcast kanske kunde vara en bra idé.
Ja.
Åtminstone kunde det vara kul för oss
att pröva på något nytt, om inte annat.
Ja.
Eftersom det är vår första podd så tänkte vi att vi skulle börja med något ämne som är ganska grundläggande, ganska enkelt att komma in i både för oss och för ni som lyssnar. Och
som dessutom är väldigt, väldigt grundläggande inom skräck överhuvudtaget.
Ja, precis.
Så vi börjar väl i rötterna, kan man säga. Den moderna skräckens farfar, H.P. Lovecraft.
Precis, the one and only.
Ja,
kan man väl säga. Utan att överdriva det minsta.
Nej, men det intressanta med Lovecraft är väl att han alltid har betraktats som ofilmbar.
Mm.
Därför att hans berättelser är av en sån, vad ska man säga, kosmisk och grandios karaktär liksom.
Mm.
Och han beskriver ofta saker genom att inte beskriva det, utan istället bara beskriva dem som onämnbara eller så.
Vilket är ganska lustigt eftersom det finns en ofattbar mängd film som är baserad på Lovecraft ändå.
Ja, kanske alltså den skräckförfattare som har filmatiserats flest gånger.
Ja.
Ja, det skulle vara han eller Stephen King då.
Ja, de tävlar nog om det där, tror jag.
Och ja, det kan man väl säga nu också, efter att vi har suttit och kollat igenom en hel mängd av de här filmerna, att precis som Stephen King så är det mesta inte jättebra.
Det är väl, om vi ska uttrycka snällt här, eller skiftande kvalitet.
Ja.
Det som är bra kan vara riktigt bra, men det kan gå riktigt snett också. Vilket vi bitter fått erfara några gånger.
Mm. Vad har du för relation till Lovecraft?
Jag upptäckte Lovecraft i trean på gymnasiet faktiskt. Jag var lite sen med honom. Jag hade hört namnet och sådär innan. Men sen så tror jag att det var en polare som nämnde spelet Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, som kom 2005 någon gång. Och jag kollade väl upp spelet lite, för det verkar häftigt. Och sen så den sommaren, eller om det var sommaren mellan 2 och 3 på gymnasiet, var det nu, så lånade jag helt enkelt massa Lovecraft från biblioteket. Och fastnade väl för dem ganska omgående, tror jag.
Men du har skrivit en uppsats, akademisk uppsats om Lovecraft, är det så?
Ja, en på litteraturuppsats på B-nivå. Den heter så mycket som hans sista. Det får jag hjärnsläpp här.
Case of Charles Dexter Ward.
Nej, det är inte. Vad fan heter det? Ja, jag skrev en B-uppsats om en Lovecraft-novell i alla fall.
Uh-huh.
Där jag försökte identifiera vad det är som är det otäcka i hans novell.
Mm-hmm.
Jag vet inte om jag kom fram till så mycket egentligen, men
man kan säga att du är en Lovecraft scholar i alla fall.
Ja, på hobbynivå. Mm. Eller något. Men ja, jo, men det har gjort. Och du och Lovecraft då?
Jag tror att det började med Evil Dead.
Mm.
Och det här med Necronomicon i Evil Dead. Det började definitivt med Necronomicon i alla fall. Eller om det var så att det var någon låt som handlade om Necronomicon eller så.
Du kan inte komma på vilken.
Jo.
Är det pinsamt att säga?
Nej, det är inte pinsamt. Jag tror inte det är någon som känner till det. Alltså en Gabber-låt. Som heter, jag tror den hette Necronomicon. Okay. Av Neophyte.
Ja.
Jag är inte säker på att det började där, men där någonstans i den vevan började.
Och du var vilken ålder ungefär?
13.
Då var du tidigare än vad jag var.
Ja, nej, men, och då hade jag en kompis som kanske mer än jag var inne på den där. Och vi undrade, vad fan är den här Necronomicon? Ja. Som så här, dyker upp på flera ställen, ja. För jag hade sett den i Evil Dead, och sen var den här låten, och sen... Jo, men jag tror att jag kanske lyssnade på Cradle of Filth när jag
ja,
var...
Men det är ju...
De hade säkert referenser till Necronomicon, ja. Och sådär. Jo, men och då fick jag tag på biblioteket en bok av Sam J. Lundvall som presenterades som en faktabok om Necronomicon.
Just det, ja.
Du är bekant med den här boken.
Ja.
Där det står om så här Necronomicons historia, och det är lite så här lite ritualer, och var det finns olika exemplar. Bland annat ett exemplar på Uppsala universitet, eller
hur? Ja, deras typ universitetsbiblioteken, där de har riktigt gamla där med volymer bara.
Ja, nej, och det var det jag läste. Så jag trodde att Necronomicon fanns på riktigt. Och tyckte det var skitläskigt.
Det roliga är att jag läste den här då kanske när jag var 17-18. Och jag trodde också att den fanns på riktigt. Det får väl vara creds till författaren då, som fick det att låta verkligt. Eller om det var jag som var lättlurad. Det kan vara en kombination också. Det låter osagt, men ja.
Ja, nej, men och jag tror att jag, nu, men så här var det. Och sen skrev jag på Lunarstorm. Så fanns det de här diskussionsforumen på Lunarstorm som kallades för Diskus.
Ja.
Om du minns. Och då var det något så här okkult forum där eller något sånt där. Och då skrev jag så här: fan, är det någon som vet vad Necronomicon är för någonting? Och då var det någon som sa så här: ja, förklarat. Det var ju inte på riktigt, utan det var påhittat av Lovecraft.
Just det.
Och sen lånade jag någon novellsamling tillsammans med den här kompisen då på biblioteket, och sen översatt av Sam J. Lundvall.
Han var väl i princip, han hade väl ensamhet på att översätta Lovecraft där ett tag?
Ja, i princip.
80-talet, va?
Ja, hela 70...
70 kanske till och med.
Ja, 70, 80, 90-talet.
De går ganska dyrt nu, hans böcker, har jag sett på Tradera.
Jaha.
De är riktigt fina också, så har man dem kan man skatta sig lycklig.
Ja. Nej, men på den vägen var det. Och sen dess så har jag väl... Jag har läst mycket Lovecraft. Och sen har jag spelat mycket rollspelet, penna och papper, rollspelet Call of Cthulhu också. Men sen ska jag säga, jag är inte jätteförtjust i Lovecraft alltså.
Du är inte det?
Nej.
Är det på grund av överexponering, eller är det på grund av att han, att du inte tycker han är så...
Dels är det väl överexponering.
Ja.
Men sen så tycker jag att han är lite träig.
Ja. Det kan jag förstå.
Ja, jag har svårt att så här, verkligen komma in i en Lovecraft novell, utan det är ofta att jag får så här, jobba mig igenom det.
Ja.
Och det underlättas ju, eller det försvåras ju bara ännu mer av att han skriver på ett sånt ålderomligt sätt.
Särskilt om man läser på engelska också.
Ja, men visst. Det, och det var, hans språk var ju ålderomligt redan då, på 20-talet.
Ja, han var väl bakåtsträvare som 17, så att...
Anglofil.
Ja. Jag tycker Lovecraft kan vara riktigt bra ibland. Men det är väl vissa berättelser som helt enkelt är mer eller mindre ointressanta. Och han säger ju samma sak flera gånger egentligen. En novell kan ju egentligen handla om precis samma grej som en annan. Fast med lite ändrade grejer.
Men ja, det är väl... Ja.
Det är ju mer hans idévärld och hans tankar som är intressanta. Absolut. Än hans författarskap i sig. Och oavsett vad man tycker om honom, så har han ju haft en extrem påverkan på hur skräck i alla dess former ser ut idag. Och hur det har sett ut de senaste nästan, snart 100 åren.
Men det finns som sagt en lång tradition av att filmatisera hans noveller.
Ja, sträcker sig 50 år tillbaka ungefär. Om vi utifrån det vi gör.
Ja, den tidigaste Lovecraft-filmen vi har hittat, någon får gärna rätta oss om det finns något ännu äldre. I 1963. The Haunted Palace. Med Vincent Price. Namnet The Haunted Palace, det är Palace, det är egentligen en Edgar Allan Poe-berättelse.
Just det, ja.
Men som jag har förstått så, ingen av oss har sett den här filmen.
Nej. Så,
den ska vara baserad på The Case of Charles Dexter Ward. Men som sagt, vi har inte sett den, så det finns inte så mycket att säga om den.
Nej, men det är intressant.
Är det Roger Corman?
Det tror jag det. Men det är intressant också att de valde att namnge den efter en Poe-berättelse istället för...
Ja, men det är väl då...
sålde säkert bättre att kalla den Haunted Palace än The Case of Charles Sixth Ward.
Ja.
Också. Det gjorde sina bättre...
Ja, man... alltså jag vet inte så mycket om Lovecraft, men jag kan tänka mig att 1963 kanske Lovecraft inte var så jävla het.
Det stämmer nog säkert.
Men och sen dessutom så Corman hade ju... Det här var ju mitt inne i hans... Poe-period när han filmatiserade massa Poe-berättelser. De House of Usher och Mask of Red Death och så. Alla med Vincent Price.
Precis.
Så den placerade den in där. Men nästa film, 1965, Die Monster Die,
har jag sett.
Den har du sett?
Ja, det är inte Corman, men det är Boris Karloff för mig en av rollerna. Så det är ju ändå ett känt, eller åtminstone klassiskt namn. Tror den är baserad på The Color Out of Space and Time.
Mm-hmm.
Tror jag. Men jag vet inte om den har så mycket med berättelsen att göra.
Du har inte läst den?
Jo, det har jag gjort. Men det var ett tag sedan. Men det är en ganska träig film faktiskt. Kanske passande med tanke på den som är baserad på. Men det handlar om en... om man är läkare. Nu kan minnet svika. Han åker i alla fall ut för han ska till någon greve eller något sånt där som bor i avlägset slott. Och han kommer till en by där ingen vill hjälpa honom hitta dit.
Mm-hmm.
Men han lyckas ta sig dit ändå. Och det roliga är att de beskriver det som att det är jättelångt dit, men sen så klipper filmen och stannar där, så det är som att det har tagit en kvart att gå dit eller någonting.
Mm-hmm.
Det är lite roligt. Men ja, men den där greven som Karloff då spelar är ju såklart lite galen. Och det visar ju att den har någon slags monsterväxt eller något i ett växthus. Och det är väl där som Lovecraft-kopplingen kanske kommer in.
Ja.
Men fram tills dess är
det finns inga konstiga grevar med i Colorado Space i alla fall.
Nej, det är väl en bonde va, i den?
Ja, det slår ju ner någonting i brunnen där typ.
Någon slags boll eller någonting.
Ja, någon slags kometaktigt.
Det är väl inte... Det är inte den roligaste filmen. Och den blir inte så värst intressant för den sista kanske halvtimmen, och då är det väl då den har sin enda behållning kanske, och inte ens då är den så jättebra.
Hur 1965, hur står den sig vad gäller effekter?
Ja, men de där
spekulativt våld och
det är inte så mycket våld att prata om. Vad naket är det ingenting vad jag kommer ihåg nu. Det borde jag minns.
Gamla skolan.
Ja, precis. Alltså den är ju snygg att kolla på. Det är gamla tekniker och fotot. Starka färger, fina miljöer och sådär. Men det räcker ju inte alltid. Det är väl lite häftiga effekter med de där monsterblommorna, om nu så kallar de för. Men annars är den ganska tam på det här planet. Och den håller väl inte alls särskilt väl idag, tycker jag.
Äter monsterblommorna människor?
Jag tror inte man får se det. Han har dem inspärrade.
Men de är farliga på något sätt.
Ja, de ser farliga ut i alla fall.
Okej, okay.
Ja.
Vet du någonting om hur får man tag på den?
Det finns på en jag tror det är en enkel DVD, fast med en film på varsin sida, vilket är en jätteful idé. Men just så är det i alla fall. Med Dunwich Horror, som är en annan Lovecraft-film.
Uh-huh.
Som jag också sett. Som är betydligt bättre.
Vänta med den.
Ja.
För det är några filmer här emellan om vi går
där, ja. Men ja, Die Monster Die finns i alla fall på en DVD med Dunwich Horror, och det är samma regissör till de båda.
Mm-hmm. Men den rekommenderas inte alltså.
Nej, och det är MGM som har släppt den på amerikansk DVD, så det är import som gäller på den om man vill ha den.
Det var 1965. 1967 gjordes The Shuttered Room, baserad på The Shuttered Room. Har du läst den?
Inte vad jag minns.
Inte jag heller.
Nej.
Den har inte jag heller sett. Oliver Reed är med i den.
Ja.
Kan ju vara intressant.
Han är ju alltid intressant nästan.
Ja. Men som sagt, vet ingenting om den. 1968. Den här undrar jag varför ingen av oss har sett. Curse of the Crimson Altar. En jävligt tung titel måste jag säga.
Det är bara det, jag är en sugen på se filmen.
Svenska titeln. Monstret i skräckens hus.
Kanske ännu bättre.
Kanske ännu bättre.
Möjligen ännu bättre.
Med Boris Karloff, ja. Christopher Lee och Barbara Steele.
Det är ju tunga namn också.
Producerad av Tygon.
Ja.
Så det är en brittisk film. Tygon är väl efter Hammer och Amicus.
Kanske delat med Amicus. Eller efter...
Jag tänker i storleksordningar. Ja. Skulle du säga att...
Jag har faktiskt inte jättebra koll på Tygon Amicus. Men Hammer är ju vår största del. Ja. Så kan vi sätta Tygon på en andra tredje plats.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, ja. Nej, men, så det är väl Hammer, Stuk och ja, Christopher Lee och så.
Precis.
Och den ska till en början åtminstone vara baserad på Dreams in the Witch House.
Mm.
Men sen ska den spåra över något annat. Med Barbara Steele som häxa. Men som sagt, ingen av oss har sett den heller. Så nu, 1970, Dunwich Horror.
Dunwich Horror, ja, som var på samma DVD som Diamonds and Die. Betydligt bättre film. Jag har inte läst Dunwich Horror-novellen, så jag vet inte hur trogen den är. Men det handlar om... det är någon galning som bor i ett slott.
Okay, underbart. Ja, det är den gamla skolan.
Ja, verkligen.
Det är nej, så är det inte i Dunwich Horror.
Som jag minns det är han är galen på något vis. Han kanske inte verkar galen till mig, men han är galen.
Mm.
Det var ett tag sedan jag såg den här. Jag minns inte detaljmässigt, men jag minns att han dyrkar på något sätt Yog-Sothoth, tror jag.
Okay.
Han har några ritualgrejer i slutet där han stämmer Yog-Sothoth på ett väldigt roligt sätt och håller något slags så här med
du gör nu händerna. Viftar med fingrarna ut ja, från öronen som det, en älg typ.
Och så säger han Yog-Sothoth flera gånger om. Det är, och sen han framkallar något slags väsen eller någonting som och man, det coolaste med filmen är nästan man får se ur det här väsendets vinkel och då är det jätteförvrängda färger. Allting är jätteförvrängt.
Mm-hmm.
Så det är lila och rött och grönt och blått.
Okej, låter coolt.
Ja, det är coolt. Det är lite ja,
70-tal är lite psykedelia.
Precis. Exakt. Så det är, den är roligare och snyggare och betydligt intressant än Diamonds and Die.
Kan det vara första filmen med där gudarna nämns vid namn?
Ja, det är, som jag tror inte att de är så Diamonds and Die. Och de emellan vet vi ju inte än. Men,
nej, det är svårt.
Så vitt vi vet i alla fall. Så kanske åtminstone en av dem.
Mm. Ja, det, i novellen så är det ju Yog-Sothoth som gäller. Så
det, där, ja, då är de ju lite trogna i alla fall.
Rätt, men är det någon som smälter i filmen?
Möjligt, jag minns inte. Nej, okay. Den. Det är ja, alltid lockande med smält.
Ja, okay. Mm. Ja, mm. Men här är intressant. 1970 hände det ingenting på 15 år.
Lång tid.
Mm. Kan det vara så att 70-talet, Lovecraft-filmatiserarna drar ju ofta åt monster.
Ja.
Där, weird.
Mm.
Och det var inte så jävla inne på 70-talet.
Nej.
Det funkade på 50-60-talet.
Ja, då var det liksom exploitation-filmen och förstörde allting.
Precis.
Eller för i alla fall för monstergenren.
Ja, monstergenren försvann på 70-talet.
Mer eller mindre.
Ja. Djurfilmer kom det.
Ja, men det, ja, just det. Hajen.
Ja,
vi får beskylla Steven Spielberg för brist på Lovecraft-film.
Ja, Steven Spielberg och Wes Craven kanske.
Wes Craven också?
Ja, med Last House on the Left. Och
ja, just det. Ja, precis. Ja, det är sant.
Sunket istället.
Exakt. Det skitiga, råa.
Realistiska.
Ja, liksom, precis.
Så. Så det dröjde faktiskt ända fram till 1985.
Mm.
Men då är ett gäng som ska återkomma flera gånger.
Ja, och som väl är de som börjar för högst kvalitet också i regel.
Regi av Stuart Gordon.
Yes.
Producerat av Brian Usnav.
Mm.
Och med Jeffrey
Combs. Har vi lärt oss nu att vi har gått här i... Hela våra vuxenliv har sagt Jeffrey Combs, men det är Jeffrey Combs som gäller.
Combs. Jeffrey Combs och Barbara Crampton. Som teamade ihop och gjorde Reanimator.
Yes.
Baserad på Herbert West Reanimator.
Ja, och den är inte alls värst trogen novellen.
Inte det?
Nej, och det är tur, för det är... Men kanske träis jag läser Warcraft. Den skrevs som en följetongsberättelse för en tidning, tror jag. Och det känns väldigt följetong, för varje episod börjar med en liten tillbakablick. Så den är ganska träg. Så det är tur att de hoppar ifrån den lite.
Ja, för det måste jag ju säga att Reanimator känns ju inte särskilt Lovecraftiansk.
Nej, det gör den inte.
Hur ska vi gå igenom, vad handlar den om? Jeffrey, ja, Jeffrey
Combs.
Jeffrey Combs blir relegerad från ett universitet
i Schweiz, tror jag. Eller Österrike, ja. Någonstans, ja. I där.
För att han håller på med forskning som de inte riktigt gillar.
Precis. Herbert, och hans karaktär heter då Herbert West.
Ja, just det,
precis. Kan tilläggas. Och men... han kommer väl in sen på ett universitet i Miskatonic.
Ja, det är det väl.
Heter staden så, eller heter på universitetet?
Arkham heter staden. Arkham heter staden. Miskatonic University.
Precis.
Och, men han är inte huvudpersonen, utan huvudpersonen är den här, jag vet inte vem som han spelar.
Men... jag vet inte vad karaktären heter heller, men han är...
Nej, men det är ung kille med mörkt hår.
Ung, sympatisk, snygg kille, ja. Helt enkelt.
Som är tillsammans med Barbara Crampton.
Precis, läkarlinje va?
Ja, precis, han blir ett läkare. Mm. Men han blir klasskamrat med Herbert West.
Precis, och rumskamrat också. Herbert West hyr in sig hos honom.
Just det, så är det.
Det är väl så de lär känna varandra.
Just det, med... ja, just det, ja. Precis. Men man för så fort Herbert West eller Jeffrey Combs pushar lektionen där, så sätter han igång och börjar tjafsa med
läraren. Herbert West menar ju att det går att skapa liv efter döden.
Mm.
Genom att på något sätt stimulera hjärnan, va?
Ja, men att det är vetenskapligt möjligt.
Ja, precis.
Och då blir de väldigt...
Han blir förlöjligad nästan. Ja. Det är ju, den här läkaren vill inte alls tro på honom.
Mm.
Och han lämnar väl rummet i vredesmod för mig.
Jag tror det.
Ja, han blir arg i alla fall.
Ja, men så sätter han igång och forskar nere i den här unge mannen, vad han nu heter, i hans källare.
Precis. Börjar med en katt, va?
Ja, han tar hyresvärdens katt.
Ja.
Varför dör katten? Eller har han ihjäl katten?
Han kan ihjäl det. Han säger att den blev påkörd, tror jag. Men jag tror att han har ihjäl det.
Okej, okej. Ja, men sen för att han ska väcka upp den. Och då har han den här lysande gröna vätskan i en spruta som han injicerar i katten. Och precis. Så vaknar katten till liv igen.
Precis. Och är helt från vettet.
Från vettet. Bekant koncept att när de döda vaknar är de...
Ja.
Inte sig själva längre.
Nej, det är de väl aldrig.
Nej. Men han är ju sig inte med att prova på katten.
Precis. Men han märker ju att det lyckas med katten.
Ja, precis.
Och han får väl en liten ego-boost där.
Ja. Men sen kommer av någon anledning kommer läraren dit. Som han bråkade med.
Just det.
Läraren kommer dit. Och de börjar bråka.
Mm.
Och det slutar med att Herbert West slår ihjäl läraren.
Ja, med en spade för mig.
Ja, och ganska grafiskt trampar av huvudet på läraren med hjälp av spaden.
Precis.
Och återuppväcker sen. Först en spruta i huvudet och en spruta i kroppen.
Ja, båda delarna börjar leva.
Ja. Och... kommunicera med varandra.
Ja,
men här... kroppen är lite korkad och det är huvudet som styr. Liksom.
Och den här läkaren är ju både och. Han vill ju ta åt sig all fame som Herbert West eventuellt kan få.
Mm.
Så han vill sno hans gröna lysande medel och själv...
Just det, men det är inte så att läraren vaknar
när
Herbert West försvinner iväg.
Ja.
Och sen vaknar läraren när ingen är där.
Ja, just det. Mm.
Och då tar hans kropp hans huvud.
Mm.
Och de går därifrån.
Ja.
Och han vill sno forskningen. Ja, jo, men just det. Han går till sitt rum på universitetet eller något sånt där.
Mm.
Men han har en trenchcoat på sig. Och så har han en sånt här plasthuvud.
Ja, just
som
det.
Man kan plocka isär sån här anatomiskt för att visa hur huvudet ser ut inuti.
Mm.
Som han balanserar på sina axlar. Så att det ska låtsas vara att hans riktiga huvud.
Ja.
Och sen har han sitt riktiga huvud typ i magen, i rocken eller något sånt.
Ja, han går och bär på det, tror jag.
I en väska kanske.
Ja, just det, han har en väska.
Han har sitt eget huvud i väskan, just det. Men det hela spårar ut på något sätt.
Riktigt ordentligt.
Han ger sig på Barbara Crampton.
Ja, för han vill ju ha henne på flera nätt sätt.
Ja, han vill ligga med henne.
Ja.
Men det slutar i alla fall med Barbara Crampton ligger i bårhuset
naken
och våldtagen, blir våldtagen av ett avhugget huvud. Vilket är lite obehagligt kanske. Och så växte det massa andra lik till liv.
Ja.
Där i vårhuset.
Det spår ju riktigt rejält alltså.
Ja. Och det springer omkring lik och den är väldigt, ja, det här väl, det är väl den första våldsamma lagkartingen.
Ja, den är ju riktigt sprängfylld med blod och kladd och,
ja, den drar ju åt splatterhållet definitivt.
Ja, verkligen.
Och ja, på den vägen är det väl kan man väl säga.
Mm.
Och den betraktas ju som en klassiker.
Ja, den är inte värst otäck.
Nej, den är väldigt lättsam.
Den är rolig rent av.
Ja.
Rolig och äcklig på samma gång. Ja. Och den håller, om man ska jämföra med du frågade om Diamonds och Die håller.
Mm.
Reanimator håller ju.
Absolut.
Fantastiskt än idag.
Absolut.
Det är ju
välgjord och ja, grymma specialeffekter.
Det är väl ofta den filmen som man kommer in på Lovecraft-filmer också, tror jag.
Ja, jag tror det.
Den mest kända, mest omtalade.
Och kanske många har sett utan att ha en,
ja, uppfattning om att det ska, ja, precis,
Lovecraft göra.
Exakt.
Men det här är intressant, för det känns som att det finns två sorters film att göra, sätt att göra en Lovecraft-film.
Mm.
Antingen tar man en Lovecraft-berättelse,
ja,
för att man inte orkar skriva ett eget manus.
Nej.
Och så bara plankar man den.
Ja.
Ger ingen direkt credit till Lovecraft.
Nej.
Eller så mycket litet.
Mm.
Men ambitionen är helt och hållet att göra en egen film. Men utifrån
Lovecrafts berättelse.
Ja. Mm. Eller så vill man göra en Lovecraft-film.
Ja.
Där man är, nu ska vi göra rättvisa åt den här berättelsen.
Just
så.
Mm.
Och hittills så har alla filmer varit den första kategorin.
Mm.
Och jag skulle säga att Reanimator är också det.
Ja, fast den creddar ju Lovecraft. Det står ju H.P. Lovecrafts Reanimator tydligt, ja, i alla fall.
Det är sant.
Det är sant.
Ja. Men den känns ju som sagt inte Lovecraftiansk på något sätt.
Nej.
Den innehåller ju ingenting av det här med mytoset med äldre god eller outer gods och old ones och Necronomicon eller något sånt där.
Nej.
Så precis. Egentligen den känns ju egentligen mest som en typisk mitten av 80-talet.
Ja.
Skräcksplatter.
Kom ju samma år som Return of the Living Dead, vilket kanske inte är någon, och Fright Night, vilket kanske inte är någon slump.
Nej, precis.
Att det kom så mycket bra också skräckkomedi,
ja,
det året. Men jag tror att om vi ska gå över lite i nästa film,
mm,
som också är Stuart Gordon, också Barbara Crampton, också Jeffrey Combs.
Nästa år
86, ja, 86. I Reanimator-novellen så har jag för mig att Herbert West lyckas öppna någon slags portal eller någonting till en annan dimension.
Mm-hmm.
Och det väljer ut massa hemskheter.
Mm-hmm.
I filmen som vi ska prata om nu, From Beyond, fint namn, så handlar det ju mycket om det här med att det är någon, de, han, Jeffrey Combs är ju någon slags assistent åt någon annan professor,
mm-hmm,
som dock dör direkt i början av filmen. Han är väl död när filmen börjar, tror jag.
Det var länge sedan jag såg den här, så jag tror du får hålla,
ja,
tyglarna.
De har hittat något sätt att stimulera en viss del av hjärnan så att den kan se en annan dimension,
mm-hmm,
där det flyter runt som massliknande varelser. Och tanken är ju då att de här finns runt om oss hela tiden, fast vi kan inte se dem för att den här delen av hjärnan inte är nog stimulerad.
Mm-hmm.
Det är lite som en blindtarm nästan. Vi vet inte vad den gör.
Mm-hmm.
Men de kom på ett sätt att stimulera den här då. Och då dör den här professorn till följd av att han är väl för länge i, han ser den där, för om han kan se dem så kan de se oss också.
Mm-hmm.
Så han dör. Jag tror han får huvud, att hans kropp först, om du bara hittar huvudet eller någon sån där. Det är, ja.
Okej, okay, ja.
Och Jeffrey Combs blir ju såklart helt från vettet av det här. Tas in på mentalsjukhus, tror jag. Men sen är det någon, jag minns inte vad han jobbar som, men de åker tillbaka till huset i alla fall.
Med Barbara Crampton.
Barbara Crampton, ja, mm, precis. Och även Ken Foree från Dawn of the Dead.
Mm-hmm.
Den svarta
killen. Ja, just det, just det.
Mm. Också lite såhär kult.
Mm, absolut.
Ja. De åker tillbaka till huset för att försöka ta reda på vad det här är. För de misstänker att det var Jeffrey Combs som dödade den här professorn. Och han säger ju vad som har hänt, men ingen tror det, såklart.
Mm.
Han visar upp den här maskinen då som stimulerar den här delen av hjärnan för dem. Och de märker ju snart att man pratar ju sanning. Det är ju någonting, det finns en annan dimension. Och sen visar jag att den här professorn som har dött i början, han har gått över i den här andra dimensionen och blivit någon slags monster också.
Mm-hmm.
Som sen på något sätt besätter Jeffrey Combs. Han tar hans kropp.
Jeffrey Combs.
Combs, ja. Ah, för minst av. Och så Jeffrey Combs blir någon slags värd åt den här professorn och går runt och ja, äcklar sig. Det finns en minnesvärd scen där han suger ut ögat på en sjuksköterska. Men ja, det var länge sedan du såg den.
Ja, jag har ett starkt minne av att, eller det främsta minnet av den är att den är jävligt rosa, filmen.
Ja,
rosa och lila.
Ja, det är mycket sånt. De där maskerna är ju rosa och lila. Uh-huh. Och jag tror att det där monstret som professorn blir är ju en stor rosa lila köttklump nästan. Uh-huh. Med ögon och öron.
Just det.
Men på många sätt är den rätt lik Reanimator. Det är ju mycket våld, mycket kladd. Kanske inte lika rolig.
Det är nej,
inte
lika den är lite seriös här, vet
du. Ja. Det känns som att den är mer trogen till Lovecraft. Jag har inte läst From Beyond Britain heller. Men jag får den känna.
Den känns ju, eller den är ju onekligen mycket mer Lovecraftiansk.
Ja, precis.
Med att det är det här med andra dimensioner.
Exakt.
Och monster och tentakler.
Men de nämner inte gudarna någonting. Nej.
Den
heller.
Men den är fortfarande känslan.
Ja, precis. Absolut. Jag tycker att den här är... När jag såg den första gången tyckte jag att det kändes som en såhär, sämre lillebror till Reanimator.
Mm-hmm.
Men jag såg om den ganska nyligen och då tyckte jag att den når nog upp till Reanimators nivå. Jag tycker den håller också.
Den är inte lika känd som Reanimator.
Nej, den gavs ut på DVD för inte så jättelänge sedan. Av återigen MGM.
Mm-hmm.
Jättefin DVD. Tror ni HD Master till och med.
Mm-hmm.
Massa extra material.
Mm-hmm.
Och kan ju ta det på sånt här Reanimator-DVDn.
Svensk utgåva.
Passar nog svensk utgåva som jag tror ska vara bästa.
Ja,
Studio S. Massa extra material också. Och...
två diskutgåva.
Ja.
Och lätt att få tag på.
Precis, klart köper.
From Beyond svårare att få tag på.
Men ändå...
då, MGM, då är det Region 1 kanske.
Det är Region 1 amerikansk, ja. Precis. Stämmer bra.
1987. Nu var det nästan varje år här.
Ja.
The Curse. Också baserad på... eller igen baserad på The Color of the Space.
Ja.
Heter den... Color Out of Space and Time.
Jag tror det. Eller kanske. Har jag minns jag fel kanske? Jag kanske...
Nej, ja, men det kanske är för det är The Shadow Out of Time.
Ah, okej. Okay. Ja, the Color Out of Space då heter den bara. Ja.
Men den har vi inte sett.
Nej.
Men den tror jag... jag har sett bilder från den och det ser väl lite... det är lite så här Evil Dead-aktiga monster och sånt där.
Ja.
Så, ja. Kanske det ser väl eller inte.
Nej.
1988. The Unnameable.
Mm. Har du sett?
Den har jag sett. Det är en novell av Lovecraft som heter The Unnameable.
Mm.
Som är väldigt kort.
Mm.
Som är lite av en meta-berättelse.
Okay.
Av Lovecraft kan man säga.
Tror inte jag läst den heller.
Den är ganska rolig. Ja. Det är två karaktärer, varav en tror jag kallas för Carter. Ja. Som man kan anta att det är Randolph Carter.
Ja, just det.
Som är en återkommande karaktär i Lovecrafts berättelse. De sitter på en kyrkogård. Två herrar.
Ja.
Och diskuterar. Bara den ena menar, eller det, jag tror att det är den här Carter-typen som menar att det finns vissa saker som det finns, jag tror att han är författare och han menar att ja, men vissa grejer kan man bara beskriva som att de är onämnbara, unnameable.
Mm.
Det är så fasansfullt att det inte går att beskriva. Medan den andra menar att nej, men det är vadå, allt går att beskriva.
Mm.
Och att allting som finns går att beskriva, för det är bara vetenskap rakt upp och ner liksom. Mm. Även om det är otäckt så går det att beskriva.
Ja.
Och det är det de sitter och har en diskussion om. Och då skulle den här Carter-typen då vara Lovecraft själv kanske.
Ja, det låter.
Eller det är en metadiskussion om Lovecrafts författarskap kan man väl säga.
Precis.
Och sen slutar det med att det kommer ett monster och då konstaterar att ja, det var ju unnameable liksom.
Ja.
Det var onämnbart det där som hände. Vi så, ja. Men och den är bara typ 4 sidor lång eller någonting. Men det har de bestämt, den gör vi en film på.
Ja.
Okay. Så den börjar med en, det är någon sorts, det är förr i tiden. Det är typ 1700-tal.
Okej.
Okay. 1800-tal kanske.
Ja.
Och så är det ett hus. Och i det här huset är det en magiker av något slag.
Mm.
Som läser Necronomicon. Och han har på vinden någonting som låter läskigt och skriker och har sig.
Mm.
Och han försöker hjälpa av den här Necronomicon då stänga in det här monstret så att det håller sig på vinden.
Okay.
Och tror jag lyckas. Okay. Men det slutar med att en läskig hand, man ser bara handen, en läskig monsterhand sliter ut hjärtat ur kroppen på honom. Och så dör han.
Okay.
Och sen så klipps det till nutid.
Mm.
1988.
Mm.
Då två, eller i det här fallet tror jag tre killar sitter vid en kyrkogård utanför det här huset som fortfarande står kvar.
Okay.
Och har den här diskussionen om det finns saker som är så ruskiga att de är onämnbara eller inte.
Okay.
Bara en karaktär heter Randolph Carter. Och det är han som menar att ja, men vissa saker är onämnbara.
Mm.
Medan den huvudpersonen menar att nej, men det går inte.
Och den tredje?
Den tredje har ingen speciell åsikt här för mig.
Okay.
Men de är utanför det här huset som man såg i början. Och då berättar Randolph Carter att i det här huset så finns det en legend om bla 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 bla. Och så slutar med att nej, men det tror inte jag på, jag ska gå in och kolla det här huset. Och så är det någon som går dit och försvinner. Och sen är det ett gäng ungdomar på universitetet, Miskatonic University igen.
Kan ju förresten tillägga att Miskatonic University förekommer även i From Beyond. Och de är, de är i Arkham också. Fast det är inte såklart inte samma, ska man säga, värde, som att Jeffrey Combs spelar olika karaktärer. Men
ja, det ska väl säga så till de som lyssnar som kanske inte har benhård koll på Lovecraft, att han, han skapade återkommande i sina berättelser platser som inte finns på riktigt, men som Arkham är en stad i Massachusetts där universitetet Miskatonic University ligger. Och många av hans berättelser utspelar sig där. Så det återkommer hela tiden i berättelserna. Jo, men då är det i alla fall på Miskatonic University. Och så är det några så här 80-tals snygga tjejer och några 80-tals snygga killar, jocks, så här, som de raggar på varandra. Och så bestämmer de sig för så här, jag vet inte om det är Halloween eller någonting, men det är i alla fall att törs ni inte eller vi ska gå till det här läskiga huset. Medan de här killarna som satt och diskuterade vid kyrkogården, eller det var en kyrkogård utanför det här huset.
Ja, just det.
De är intresserade av tjejerna, men tjejerna är inte intresserade av dem, för de
är det tre nördiga killar.
Ja, det är tre nördiga killar, så de blir dissade av tjejerna.
Ja.
Men Jag kommer inte ihåg, och det är inte viktigt. Men det slutar med att de är i det här huset i alla fall. Och det blir en slasherfilm. Ja, det blir en renodlad slasher.
Okay.
Med oprovocerade sexscener och hela köret. Och det är att de är i det här huset och en efter en så här försvinner och dör under lite mystiska omständigheter. Det är ganska bra gore. Och till slut så får man se vad det är som jagar dem i huset från vinden.
Yes.
Det här omnämnbara. Om jag ska försöka att nämna det, så är det en person i en dräkt med så här vitt hår. Väldigt så här vitt hår är lite så här snövan hår, fast ganska lite. Små vingar.
Okej.
Och så fötterna har klövar.
Okej.
Så det är ett hopkok, kan man säga,
av allt möjligt.
Ja. Ser inte så läskigt ut. Det ser ganska för jävla fult ut faktiskt.
Har du någon, kan det prata någonting sånt?
När den skriker.
Okej.
Okay. Den kan inte kommunicera. Okay. Den skriker. Den har så här små hängiga bröst också. Jag tror att det är en hon.
Okej.
Okay. Ja. Men den dödar de ungdomarna en efter en. Tills Randolph Carter, som befinner sig i huset, han är kolugn hela tiden. Och tycker bara så här, intressant. Han hittar Necronomicon. Och så typ läser han ur den. Och så lyckas han stoppa monstret.
Ja.
Den är inte så sevärd.
Det som låter kul så här, när du berättar om den, är ju varför monstret dödar på ett, ska man säga, slasher-sätt. Varför den tar en efter en. Det känns som att en monster saknar rim och reson och bara har ihjäl. Bara kör hårt och har ihjäl.
Ja, men å andra sidan, det här monstret har ju inga övernaturliga förmågor eller någonting. Det kanske var enda sättet att monstret kunde lyckas.
Okej, ja.
För hur, det tänker jag,
hur har det gällt dem? Har det vapen eller kör
den? Nej, den sliter så här om och sånt. Okay. Sen är det stark, ja, rent fysiskt stark, men ja, liksom de kanske skulle kunnat övermanna den bara, ja, rent fysiskt, mm, samarbetade. Jo, men den är inte så bra, men nej, den är ändå gjord. Den är inte liksom, det känns inte cyniskt framtvingad för att tjäna pengar, utan den, nej, är gjord med en viss dos kärlek.
Ja.
Och det är, de har gått, som det här vi snackade om, två sorters Lovecraft-filmer. Det här, ja, är den typen där man tänker att nu ska vi göra Lovecraft-film.
Ja, just det.
För det är proppat med referenser. Ja, men Miskatonic och Randolph Carter och, ja, hela biten. Så det är en Lovecraft-film.
Känns
men,
den Lovecraftig?
Nej, för det är en slasher.
Ja, det faller ju lite, ja, hela
tanken. Nej, men det känns väl Lovecraftigt i den meningen att det är i Miskatonic och det, mm, är Necronomicon och sådär. Men, ja, det är en slasher.
Mm.
Den fick en uppföljare som heter The Unnameable 2, The Statement of Randolph Carter.
Ja.
Men den har jag inte sett och jag, nej, planerar inte att se den heller.
De här två finns på en, jag vet inte om det är dubbel eller gemensam DVD, men de finns i alla fall i ett kombopack av något slag.
Från Anchor Bay?
Från Anchor Bay, ja. Jag vet inte hur det är med tillgången på den. Den är ganska gammal, tror jag. Den kan vara utgången, men
ja,
har funnits på Discshop, vet jag. Så jaha, har man tur kanske den är kvar där. Jag tror den finns både på brittisk och amerikansk.
Okej, okay. Ja, är det Anchor Bay så lär det ju vara två disk. Eller inte, ja, inte varsin sida. Det lär ju vara tryckt på,
ja, det, skivan, ja, i alla fall. Kanske,
ja. 1988 också gjordes en film som heter Pulse Pounders.
Oj.
Med Jeffrey Combs och Barbara Crampton igen.
Jaha,
ja. Den gjordes 1988, det var en antologifilm.
Inte Stuart Gordon.
Nej.
Nej.
Det var en antologifilm.
Mm.
Varav ett segment var baserat på The Evil Clergyman.
Okej.
Okay. Som inte jag känner till.
Nej, det låter inte jättebekant.
Men den här fick tydligen något finansiellt trubbel. Så den släpptes inte förrän 2002.
Jaha, okej.
Okay. Men
14 år alltså mellan.
Ja, ja, men den ska vara rätt svår att få tag på.
Ja.
Och kanske inte värd att anstränga sig.
Vi har inte sett den.
Nej, vi har inte
vill sett man se den så får man väl leta alternativa vägar.
Ja.
Något slag.
Kanske finns på Amazon dyrt eller någonting.
Ja, jag vet, möjligt.
91,
ja.
Dan O'Bannon, The Resurrected.
Mm. Dan O'Bannon är ju lite, han, oavsett om man kan hans namn eller inte, så borde han ju, tycker jag, avnjuta en högre status än man kanske gör.
Mm.
Han skrev Alien.
Return of the Living Dead.
Han gjorde Return of the Living Dead. Han skrev Dead and Buried.
Mm-hmm.
Så han har ju bra grejer i bagaget.
Mm-hmm.
91 gjorde han den här då. Jag vet inte om han skrev den, det är jag inte säker på. Men han gjorde den i alla fall.
Ja.
Baserad på The Case of Charles Dexter Ward.
Mm-hmm.
Och den här tror jag faktiskt är ganska, den är väldigt trogen novellen. Förutom den är flyttad till nutid, eller dåtid, som mm-hmm, är, ja, nutid. Men det, den är ändå trogen, den berättas om novellen. Det handlar ju om en kille då som heter Charles Dexter Ward, spelad av Chris Sarandon, som är med, som är vampyr i Fright Night bland annat.
Just det.
Som han är inte med så mycket i filmen dock, men han ärver ett gammalt hus, tror jag, från en släkting. Där han hittar massa dokument som han börjar läsa. Och det här leder till att han blir helt besatt av det här. Han börjar göra massa konstiga experiment. Så hans fru åker till en privatdetektiv som ska, för han försvinner så småningom, 26 år. Så han ska försöka ta reda på vad som har hänt med honom. Och så hela filmen är en återberättelse av hans utredning av det här då.
Mm-hmm.
Se vad som har hänt. Det visar sig att Charles Dexter Ward var tror långväga släkt eller någonting med någon, kommer jag inte på vad han heter, någon riktig ful elaktning. Joseph Curwen heter han.
Mm-hmm.
En gammal magiker som höll på med svart magi och grejer. Så den här Joseph Curwen, för att göra en lång historia kort, tar över Charles Dexter Wards kropp. För de, jag tror att de såg precis likadana ut.
Mm-hmm.
Eller han tar över hans liv, för de ser precis likadana. Så jag tror att Charles Dexter Ward är död.
Mm-hmm.
Men att, och så lever den här Joseph Curwen, och han ser precis likadant och pratar likadant, fast lite äldre språk och sådär, för han är från 1700-talet, tror jag. Men filmen slutar med att Charles Dexter Wards skelett, tror jag, kommer tillbaka.
Okay.
Och dödar Joseph Curwen. Och sen slutar med att den här privatdetektiven inser väl att ja, världen är inte så enkelt som man kanske tror.
Mm-hmm. Skelettet kommer tillbaka.
Ja, som jag minns är det ett skelett med.
Ser det bra ut?
Ja, överraskande. Det är, ser, filmen ser bra ut i överlag. Jag tycker det är riktigt bra stämning och sådär.
Mm-hmm.
Jag gillar det här utredande, att han liksom berättar utredningsmässigt hur det går. Välgjort i överlag. Den är kanske lite lång och kanske lite släpig på sina ställen, men en av de bättre Lovecraft-filmer jag sett är det helt klart, och väl värd att se, tycker jag också.
Och kanske den dittills trognaste filmen.
Ja, så vitt vi vet.
Mm.
Så ja, finns på DVD från Lionsgate.
Mm.
Och de brukar, vi har inte sett, vi vet inte hur den DVD:n är. Den är, Lionsgate brukar ju vara kvalitativa.
Mm. Men ganska svår att få tag på, tror jag.
Ja, det är möjligt. Men det är den amerikanska också, jag kan inte lägga så att det är import på det.
Hur är det med effekter och tentakler och sånt
där? Det är inte så mycket tentakler. Det handlar inte om The Old Ones eller något där, utan det handlar om hans sätt att återbliva sig själv på den här Joseph Curven då.
Mm-hmm.
Så det är lite tror de plockar hem lik och sådär för att ta likdelar. Ja, ja, ja. Så det är lite så Frankenstein-aktigt. Men ja, den kan jag rekommendera starkt. Och framförallt kanske berättelsen, som jag tycker är Lovecrafts bästa, som jag läst i alla fall.
Mm-hmm. Okej, okay, ja, ja. Jag har inte läst den och jag har inte sett den heller. 93 så Brian Usna och Jeffrey Combs igen.
Mm.
Necronomicon.
Ja.
Och nu förstår vi att nu därför man filmen till Necronomicon, så är det ju en Lovecraft-film.
Ja.
Kan man tänka sig. Och det här är väl här går de in för att göra en Lovecraft-film.
Ja.
Jeffrey Combs spelar H.P. Lovecraft.
Ja.
Som karaktär.
Ja. På då tidigt 1900-tal eller?
Ja, precis. Ja. 1920-tal.
Ja.
Och det är en antologifilm.
Mm.
Varav en av segmenten är regisserad av Christoph Gans.
Ja.
Som sen gjorde Silent Hill
och Vargarnas pakt.
Vargarnas pakt. Precis. Och hyfsat etablerad idag alltså.
Ja, jag vet inte om han har gjort något nu på ett par år, men
han gjorde det här, jag kan inte uttala franska, men Saint-Angre.
Okej. Okay. Ja. Ja, han är i alla fall ganska etablerad. Det här var hans första film, va?
Eller det tror jag faktiskt. Och sen ett segment också gjort av en Shusuke Kaneko, en japan.
Ja, ah, intressant.
Som har gjort ett gäng Gamera-filmer. Och ett par Death Note-filmer.
Ja, ah, okej.
Okay. Ramberättelsen är då Lovecraft själv, Jeffrey Combs, går in på ett kloster där han letar efter Necronomicon.
Ja, givetvis.
Och på klostret här, de vill ju inte låna ut Necronomicon till honom. De är väldigt hemlighetsfulla, munkarna där. Men han ljuger och säger att han ska ha en annan bok. Mm. Men så till slut så hittar han Necronomicon på något ställe. Men då han blir påkommande med munk.
Mm.
Och då blir han inlåst i det här stället. Han blir inlåst med Necronomicon någonstans.
Aha, okay.
Men han börjar läsa Necronomicon.
Aha.
När man läser Necronomicon, då får Necronomicon är liksom dåtiden och nutiden och framtiden på samma gång typ.
Okay.
Så alla berättelserna är något som Lovecraft skriver ihop efter att ha läst Necronomicon.
Typ. Okej, okay, så berättelserna i filmen är berättelser han läser ur den här boken?
Ja.
Okay.
Den första heter The Drowned.
Ja.
Som är mycket löst baserad på Rats in the Walls.
Ja.
Precis som Rats in the Walls så handlar det om en Della Power, som ärver ett hus.
Mm.
Ett gammalt mansion.
Mm.
Han får veta om sin farbror som hade det här huset innan. Farbrorn hade en familj, men när de kom dit, så där ligger vid havet, så kraschade båten och hans fru och dotter dog. Och han blir så upprörd så han vid begravningen så håller han upp en bibel eller någonting och säger att en gud som tillåter sånt här är inte välkommen i mitt hem.
Mm.
Men sen på natten typ, eller vid något tillfälle, så kommer en mystisk fiskare
Okay.
hem till honom och säger att så här, ja, vi är fler som du eller något sånt där. Mm. Och ger honom ett ex av Necronomicon. Och då använder han Necronomicon för att återuppväcka sin döda fru och dotter. Så de kommer tillbaka. Det är bara en krux. Det är alltid ett krux när man återuppväcker, återuppväcker de döda. De har lysande gröna ögon och tentakler.
Oj, ja. Det var ganska så mycket krux.
Ja, ja. Så de kommer tillbaka med alldeles tentakliga och äckliga och så. Ja. Och det slutar med att den här farbrorn kastar sig ut från balkongen och tar livet av sig.
Okej.
Och sen hoppar jag tillbaka igen till nutid med den här hans släkting som har ärvt huset. Och då hans fru åker bil. Men kör ut i havet och dör.
Aha.
Så hans fru dör också.
Okej, okay. Inte dotter utan bara fru.
Nej, bara frugan den här gången. Men så hittar han huset Necronomicon. Gissa vad han gör. Han återuppväcker frun med hjälp av Necronomicon. Så hon kommer tillbaka. Men han märker att hon är alldeles slimig och har gröna ögon och sånt där. Så han inser sig ett misstag. Så han tar ett svärd från väggen och hugger henne med den. Och då förvandlas hon till en tentakel som så här slingrar sig iväg.
Okej. Hela hon blir en tentakel alltså?
Ja.
Oj. Ja.
Och så springer han ut där och följer efter tentakeln. Och det visar sig att det är ett jättestort tentakelmonster som har kommit upp ur golvet.
Oj, ja.
Och det är de här tentaklerna som förvandlar sig. Jag vet inte om det är någon tentakel förvandlar sig till barn. Jag tror kanske att de förvandlar sig till farbrorns barn och fru också och sånt där. Men det är det här stora tentakelmonstret. Och det blir en fight. Det är ett ganska stort tentakelmonster alltså. Och det är ingen CGI utan det är ju äkta latex.
Precis, som det ska vara.
Ja. Nästa berättelse heter The Cold.
Ja.
Baserat på Cool Air.
Ja.
Den är hyfsat trogen,
ja.
Berättelsen. Om fast i det här fallet då så är det en journalist som undersöker ett par mord som har skett i Boston över flera årtionden. Han kommer till ett hus där han, det finns någon ledtråda till det här huset. Och det är en kvinna som bor och till slut så berättar hon storyn. Och då så var det en annan kvinna som kom till det här huset för att hyra ett rum. Men hon flyr någonting bakom sig. Men så kommer hennes styvfar eller någonting dit. Har följt efter henne och försöker våldta henne. Och hon flyr upp i huset till en annan lägenhet. Och där öppnar David Warner. Han det slutar med att han råkar döda styvpappan. Och rädda flickan, eller tjejen. Men sen visar det sig att han styckar upp liket. Och han använder det för att föryngra sig själv. För han är egentligen jättegammal. Men han har genom Necronomicon som han visar. Och han hittade en metod för att så här, hålla sig vid evigt liv liksom, så länge han använder den här metoden. Men den förutsätter att det är väldigt låg temperatur, för det är jävligt kallt i huset hela
tiden. Just det.
Och det är därför det heter The Cold och Cool Air. Och det är samma
är det
sak
så i novellen?
Ja.
Ersätter han med kroppsdelar också?
Det kommer jag inte ihåg. Och det är ingen tjej, det är en manlig huvudroll.
Ja, just det.
Lovecraft skrev typ bara om män.
Ja.
Sen händer det en massa grejer som jag inte behöver gå in på. Men det blir en fight. Och så börjar det brinna och sånt där. Och då är det varmt.
Ja.
Så då smälter det i Warner.
Ja.
Det är en ganska cool, så här, du vet, 80-tal. Folk smälter.
Precis.
Så det börjar med att så här, ögonen rinner ut och lera och sådär. Och så är det bara skelettet kvar och som trillar ihop och sådär.
Det låter bra.
Ja, Indiana Jones, du vet.
Ja, just det.
Och det var den filmen.
Det är två delar.
Ja, och den tredje delen heter Whispers.
Ja.
Jag tror att den ska vara baserad på The Whisper in Darkness.
Ja.
Men den har ingenting med den
att göra alls, typ.
Men den är jävligt rolig. Den är lite Descent-vibbar. Men det handlar om en kvinnlig polis som hon hamnar nere i ett grottsystem. Och där är det Migos. Men de här fladdriga monster med vingar. Och lite människor som egentligen är monster och sånt. Och den är jävligt brutal. Och, vi ska inte säga för mycket, men den är väldigt brutal. Mycket specialeffekter, mycket monster. Och slutet är helt vansinnigt.
Okej.
väldigt tillfredsställande, ja, vansinnigt slut.
Vilken av delarna är bäst? Gillar du mest? Är det den? Eller? Det är,
jag skulle nog säga att den gillar jag.
Ja, det, ja, låter så. Och, ja. Ja.
Jag vill inte säga för mycket om det, för den är, det är värt att se.
Filmen i helhet då?
Jag är inte klar.
Nej, du är inte klar.
Ramberättelsen med Lovecraft.
Ja, just det, just det.
Han blir upptäckt av munkarna och det slutar med att munkarna förvandlas till monster och det kommer upp monster och det är någon som biter av huvudet på någon annan och sånt där.
Oj.
Men filmen som helhet är jävligt underhållande.
Ja.
Den är gjord med stor dos kärlek.
Ja.
Och det är, även om inte berättelserna är så trogna på originalen, så är de, känns de väldigt Lovecraftianska.
Ja.
Det är väldigt mycket tentakel specialeffekter och, ja, blod och slafs och slem, ja, och sånt där. Och det är alltid roligt.
Precis, så att, gillar man Gordons filmen kanske man kan gilla den här också.
Ja.
Det låter det som.
Ja, ja. Och gillar man den typen av 80-tals skräck,
ja,
med betoning på slem och,
ja,
blod.
Den här kom ändå på 90-talet.
93.
Det är ju välkommet att det gjordes, ja, en film ända,
ja,
in på,
precis,
90-talet. Ja.
Så det är en 80-tals film fast gjord 93. Ja. Men den är klart trevlig.
Ja.
Jävligt underhållande.
Det är, ja, det låter som en bra film.
Känner du igen den här musiken? Lätt bekant.
Ja, du hjälpte mig lite på vägen.
Det är ju samma musik som återkommer hela tiden i tv-serien Dexter.
Just det, amerikanska, om en rättskriminalare som är mördare.
Ja, jag tror de flesta känner till Dexter.
Ja.
Men musiken var med redan i Necronomicon från 93. För det är samma kompositör.
Ah.
Daniel Licht.
Okej. Okay. Ja, ganska kul sammanträffande.
Ja, lite trivia.
Ja.
94.
Mm.
Lurking Fear.
Ja, den är.
Producerad av Full Moon.
Bolag som kanske inte är främst kända för kvalitet.
Nej.
Utan för Puppet
jävligt
Master.
Många dockfilmer. Ja. Puppet Master och Demonic Toys. Och...
Om det fanns ett världsrekord i att göra dockfilmer skulle Full Moon vara överlägsen vinnare.
Ja. De har två serier, Demonic Toys och Puppet Master.
Det finns även en Versus-film också.
Ja, så det är Demonic Toys versus Puppet Master.
Precis.
Men de har producerat Lurking Fear i alla fall. Jeffrey Combs igen.
Yes.
Och Ashley Lawrence, som spelar Kirsty i Hellraiser.
Ja, ah, just det. Ja. Mm. Ja. Vad handlar filmen om egentligen?
Den är baserad på The Lurking Fear.
Ja, ganska... dåligt baserade.
Ja, oh, alltså det handlar om ett gäng kriminella.
Mm.
Ja, vad handlar den om? Och så är det den här kyrkogården där det ska finnas, i en av gravarna ska det finnas en skatt.
Mm.
Och så är det en massa olika kriminella som är ute efter det här.
Just det.
På olika sätt. Ja. Men kruxet är att under kyrkogården så bor det monstermänniskor.
Ja.
Så de här alla skurkarna, de blir liksom barrikaderade in i kyrkan.
Precis.
Medan en efter en
dör. Ja.
Dör.
Ja.
Av det här, det är ett monster som på lite så här oförklarligt vis,
ja,
dödar dem.
Ja, det är ett monster alltså.
Ja.
Ja, okej. Jag fick men det känns som att det är flera, men ja.
Ja, ja, det är bara ett monster ser, ja, som i och för sig ser jävligt coolt ut.
Ja, det gör det väl. Det är väl ganska filmens enda behållning.
Ja, ganska spektakulär makeup på monstret, ja, med läskiga vita ögon, ja, och sånt där. Men på lite oförklarliga sätt dödar monstret dem en efter en så att, ja, de jag menar, de är tungt beväpnade vapen, de borde hade kunnat bara skjuta monstret.
Ja,
men
det gör de inte.
Det gör de inte.
Nej. Ja, jag tycker den här filmen är usel.
Ja, jag tycker inte den är inte, ja, det kommer värre filmer.
Ja, det är, ja, men den hittills sämsta filmen.
Ja.
Jag tycker nästan att, och det här säger ganska mycket om vad jag tycker om filmen, att det roligaste med den är att Jeffrey Combs är jätteskäggig och han röker hela tiden. Det är lite kul. Och sen är det lite snygga monster. Fan att det är lite cool gore, men annars tycker jag hela den här storyn med de här kriminella är bara bedrövliga. Alltså det tycker jag är tråkigt. Den känns så billig på ett jobbigt sätt.
Ja, men det jag tänkte på var att den kändes som ett avsnitt av Tales from the Crypt.
Ja.
Fast för långt.
Ja, väldigt för långt.
Och hade det varit ett avsnitt av Tales from the Crypt så hade jag tyckt att det hade varit ett rätt bra avsnitt.
Ja, det hade kunnat gjort något bra.
För den var töntig på det här sättet som Tales from the Crypt kan vara liksom. Och det här, det långsökta. Tales from the Crypt är alltid jävligt långsökt.
Ja.
Och liksom nästan surrealistiskt i hur orealistiskt
det är. Ja, jo.
Och den här filmen drog åt det hållet.
Mm.
Och det känns som typiska skådisar allihopa som skulle kunna vara med i den också.
Verkligen.
Men ja, vi behöver inte snacka så mycket om igen. Den film finns i en 5-disk box som heter Full Moon Classics.
Alltså det kanske, ja, det är
volym 2.
Ja. Vi har inte sett någon annan film i boxen, men med tanke på att det är Full Moon så kanske inte boxen är något att rekommendera överhuvudtaget.
Mandroid och Robot Wars.
Bra titlar i och för sig.
Ja.
Men Lucifer är väl, det är inte toppskiktet.
Nej, det är inget att rekommendera.
Nej.
Just det glömde jag att säga. Necronomicon finns, den bästa utgåvan, den är svår.
Mm.
Den är svår.
Den är svår.
Men bästa utgåvan verkar vara en fransk utgåva från Metropolitan heter distributören.
Ja.
Sen är en rejält tilltagen 2-disk utgåva med massa intervjuer och racermaterial.
Den har en timmas making of, tror jag.
Ja.
Känns ambitiös för en sån film, men det är alltid kul.
Ja, men det var ju mycket specialeffekter, det var mycket att göra.
Det är bra.